Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! Välkommen tillbaka till verkligheten. Bara för att ge dig en inblick i min verklighet just nu när jag spelar in så sitter jag på mitt kontor som ligger precis vid kajkanten i Simrishamn på Österlen. Det är mindre än 10 meter till vattnet och jag ser ut över hamnen och de båtar som ligger här. Caféer, restauranger, om jag sträcker lite på mig så kan jag se stranden och följa kustlinjen ända upp till Stenshuvud. Jag känner mig väldigt privilegierad, minst sagt. För 2 år sedan så att jag visualiserade ett framtida kontor. Just då utforskade vi möjligheten att bo och jobba utomlands. Och min önskan var att då kunna ha ett kontor med stora fönster och utsikt över havet. Alltså lyxigt ställe. Men jag glömde lägga till var det skulle ligga eftersom det är ju exakt vad jag har fått nu. Men i Simrishamn och inte på någon solig medelhavsort. Men ja, det gör faktiskt ingenting nu. Vi har inget behov av att ta oss bort utan vi känner oss mer hemma här än vi gjort någonsin tidigare. Vi har flyttat mycket och flytten har nog snarare varit flykten, men det vi flytt att från det har funnits inombords, men det hjälper att stanna upp och se vad som finns där inom en. När vi gjorde det, då kunde vi känna oss mer hemma i vårt slott mitt i stan. Jag vill ställa en mycket viktig fråga till dig som upplever dig hindrad eller bromsad av dig själv. En fråga vi måste ställa oss när vi känner att vi egentligen inte borde känna oss hindrade. Svaret på denna fråga kan förklara varför ett beteende fastnar och blir automatiskt. Om jag till exempel känner att jag prokrastinerar så kan jag istället för att klandra mig själv för att jag inte gör det jag borde göra, fråga inåt i mig själv. Vad är det prokrastinering tror den att den gör? Vad kroppen eller hjärnan tror att den egentligen gör när den kör skamprogrammet, inte värdeprogrammet, rädslaprogrammet. Väldigt sällan om någonsin så vill du skada eller sabotera för dig själv. I de flesta fall så handlar det om något slags missförstånd eller en överdriven reaktion från en del av dig som är väldigt stark och inflytelserik men sällan har ett förnuftigt perspektiv. Det här du försöker uppnå kanske, ja, det kanske är en ny del av ditt liv och vi är djupt inom oss programmerade att vara vaksamma mot det okända. Para ihop det med en uppväxt som inte främjar eller stöttar en sådan utveckling, ja, då finns det en risk för att du undermedvetet gör motstånd mot förändringen. För att ditt undermedvetna tror att det skyddar dig mot det här okända. Men du vet bättre. Du vet att du utvecklas och växer mot något bättre. Eller du vet åtminstone att det inte är farligt att testa. Så när du frågar dig själv, vad tror jag att jag behöver skydda mig från? Ja, vad får du för svar då? I mitt fall så behöver jag vara ganska bestämd med mig själv för att hålla fokus på rätt spår och påminna mig om varför jag ska jobba istället för att lösa korsord eller se på naturfilmer eller bara gå och slå rank. För jag tror att det är bra för mig och min familj. Men det sagt så vill jag gå vidare till en berättelse om en klient jag hade. Adam är chef på ett välkänt svenskt företag. Och han heter egentligen inte Adam, men det är vad jag kallar alla mina manliga klienter för att hålla dem anonyma. Adam och hans medarbetare presterar bra. Deras avdelning har belönats med flera pris och ja, utmärkelser. På utsidan har han ett väldigt bra liv med sin lilla familj, men det han döljer för alla andra, det är hans spelmissbruk. Det har gjort att han en gång fick skriva in sig på ett behandlingshem för spelmissbrukare. Och han beskrev det att han fick lära sig om hur olika signalsubstanser belönar honom när han spelar. Men någon egentlig behandling fick han inte. Och började spela igen så fort han kom ut. Likt många andra som vårdades med honom. Och skillnaden var att han visste vad som hände rent kemiskt i hjärnan. När han tydligen belönade sig med att spela. Men skulder fortsatte att växa och han hörde av sig till mig via en rekommendation för att få ett slut på spelandet. Adam är en väldigt social och positiv man med härlig energi. Men han har mycket stress i bakgrunden. Och stressen har han hanterat. Eller egentligen gömt undan via spelandet. Jag citerar kanske Gabor Mate fel. Men han har sagt något liknande som att det är inte drogen som är problemet. Den är lösningen. Så han sa, fråga inte varför beroendet. Fråga varför smärtan. Och så är det ju. Drogen gör ju att man slipper problemet. Givetvis är det en kortsiktig och destruktiv lösning. Men ibland har man bara inte tid eller resurser för att komma på något annat sätt. Och drogen ser ju ut på olika vis. För många funkar att dricka för att slippa känna det där jobbiga inombords. Andra föredrar kokain eller att arbeta dygnet runt. Många fler fastnar i skärmar och sociala medier för att fylla upp någon slags tomrum inombords. Men det löser inga problem. En annan klient som ville ha hjälp med sitt spelmissbruk sa att hon vunnit nästan 2 miljoner. Och det enda som förändrades, det var att hennes insatser blev större när hon fortsatte spela. Och idag är hon tillbaka till att ha stora skulder som hon kämpar för att bli av med. Så när Adam spelade så var det en kompromiss. Han slapp stressen, men skulderna skapade i sig stress också. Som tur var så hade han en ren lösning som fungerade mot stress. Mer spel! Ja, ni ser ju, logiken fungerar inte i sådana här sammanhang. Vi börjar i alla fall se närmare på var stressen kom ifrån. För som han minns har han alltid känt sig stressad och haft ett högt tempo i kroppen. Han berättade för mig att när han var liten så hade hans pappa diabetes. Men det, ja, han tog det tydligen inte på så jättestort allvar utan kunde vara rätt slarvig och det hände till och med att han svimmade och sådär för att han inte tog sina sprutor. Adam brukade ringa hem från skolan för att se till att hans pappa tog sina sprutor. I skolan som så upplevdes han som frånvarande och antisocial. Och inte undra på. Han hade ju annat att tänka på. Han bar ju ansvaret för sin pappas liv på sina axlar. För det var precis så han upplevde det som barn. Och föreställ dig vilken stress han kände och en sån ensamhet. Men vad har det med spelandet att göra kan man fråga sig. Jo, under vår andra session så bad jag Adam att gå tillbaka i sin inre verklighet till kärnan, till början av spelandet. Och han upplevde då ett lyckligt minne. Vilket kan förvåna, eller det förvånade först mig. Man tänker ju så annars att negativa beteenden är kopplade till negativa händelser. Han och hans pappa är i sommarstugan en lördag och tittar på Tipsextra och de har tippat lite på Stryktipset. Och de har det härligt och mysigt tillsammans. Ingen oro, ingen tyngd alls. Och för en gångs skull så kan Adam slappna av. Och vet du vad? De vinner. Och det är ju en ännu härligare känsla. Det som sker i Adams undermedvetna, i den här mysiga stämningen gemenskapen han känner inom sig, det är att den kopplas samman med vad som händer i den yttre verkligheten, vinsten och spelandet. Som om spelandet och vinsten är orsaken till den här härliga känslan tillsammans med pappa. Ute i vardagen, med den stress som fanns där, ville Adam sedan återuppleva den glädjen tillsammans med pappa. Alltså frånvaron av stress genom spelandet. Och när han vann, för Adam har vunnit en hel del pengar, då fick han en positiv bekräftelse att det faktiskt funkade. Han mådde bättre och stressen försvann. Och när han sen som vuxen spelade, var det ett sätt för barnet inom honom att få återuppleva kärleken och gemenskapen med pappa igen. Givetvis så tänker han inte på det sättet medvetet, men spelmissbruk är inte ett medvetet och logiskt val. Men när detta blev uppenbart och klart för honom, så började en förändring ske i honom, och vi kunde fortsätta jobba med att ge honom tillbaka kontrollen över delar som inte längre behöver vara ur hans kontroll. Och vi övertygar hans undermedvetna om att hans mål och vision i nutiden är viktigare än de gamla övertygelserna. Jag pratade med Adam nyligen. Han spelar fortfarande inte och är på väg ur skulderna. Han jobbar hårt för att skapa ett fantastiskt liv för sig själv och sin familj. Tack Adam för att du lät mig dela din story. Jag tror på dig, det ska du veta. Men lösningen, den är inte alltid uppenbar, och vi fokuserar allt för ofta på det som syns på ytan, symptomen, istället för att gå till kärnan av problemet. Det undermedvetas uppgift, det är att utföra det som det blivit instruerat att göra. Och det är du som har ansvar att peka ut en riktning, skapa mål, drömmar och visioner. Ta hand om er mina vänner. Det här är Dan Attola som önskar dig en väldigt bra dag.